Det här är en podd från Svenska Yle.
Välkommen till Kulturpodden med Silja Marit och Lasse i studion. Vi jobbar ju alla som kulturredaktörer. Och idag ska vi prata lite om det här att när någonting händer i världen, det vill säga det bryter ut ett krig eller en epidemi eller det sker någon form av katastrof eller någonting som man annars fäster väldigt mycket uppmärksamhet vid, så börjar takten bli hög på alla kulturredaktioner också när man funderar över att hur ska vi spegla det här som sker via kulturen. Vad kan vi hitta för böcker och filmer och så vidare som på något sätt anknyter till det här? Och nu när läge exploderade i Afghanistan, så då märkte man att nätet började svämma över av sådana listor på 5 böcker du måste läsa om Afghanistan eller de bästa filmerna som skildrar läget där vi nu befinner oss och så vidare. Och då blir ju frågan lite intressant så här att hur gör man som kulturredaktör det här urvalet? Vad baserar man det på? Och vad är det man famlar efter när man söker efter någonting som ska kunna ge en stoff till att förstå lite mer kanske av det som sker? Och jag tänkte att vi bara helt enkelt kan utgå ifrån det här, att vilka tankar har hela den här situationen väckt hos oss? Och du, Lasse, till exempel, får gärna börja.
Jo, jag börjar gärna, för jag minns att jag hade en så tydlig upplevelse av, jag vet inte vad jag ska riktigt kalla det, men en sån här känsla av att på något vis historien upprepar sig, eller någonting åt det hållet. Men det var så att jag hade, i december 2019, så kom det en ny version av den här Francis Ford Coppolas film Apocalypse Now, som jag såg där på en sån här IMAX-biograf i Östra Centrum. Och den där filmen kom lagom till den här nya versionen kom lagom till filmens 40-årsjubileum. Och det som hände ungefär samtidigt i december 2019 var att Washington Post publicerade en mängd läckta dokument som hade från militärledningen i USA, där det var en massa högt uppsatta officerare eller höga och låga som i sådana frispråkiga intervjuer allihopa medgav att kriget i Afghanistan inte gick att vinna och att hela det där på något vis, den där insatsen var på något vis meningslös. Och ändå så var det ingen av de här som gick ut i offentligheten och sa det här. Eller som skulle ha, att man helt enkelt på vilseleda allmänheten om läge. Och det här fick den här dokumentärfilmaren Ken Burns, som också just då var högaktuell med en alldeles utmärkt dokumentärserie om kriget i Vietnam. Så det fick honom att twittra det här berömda Mark Twain-citatet att historien upprepar sig inte, men ibland rimmar den. För det var precis samma sak som hade hänt i slutskedet av Vietnamkriget, när det här, någonting som kallades för The Pentagon Papers läckte, var högsta militära ledningen på samma sätt medgav internt att kriget i Vietnam inte gick att vinna. Ändå fortsatte man och ändå var det ingen som gick ut med det i offentligheten, och på samma sätt så vilseledde man allmänheten, framförallt i USA, om vad som var det där läget. Och jag hade en jättestark känsla sen när jag hade sett den här filmen Apocalypse Now. För den handlar ju då om hur det här kriget i Vietnam har liksom helt tappat fäste med på något vis med verkligheten, eller skapat sin egen verklighet som helt vänder ut och in på allting, och ingenting mer där tjänar någon sån här ändamålsenlighet i förhållande till någonting, utan det är bara ett sådant mållöst krigande på ett sätt. Och då är det en sån där historien, och det är en sån här soldat som skickas till på ett hemligt uppdrag att han ska leta rätt på en officer som heter Kurtz, som har tagit sig över gränsen till Kambodja med sitt förband och har försvunnit och slutat följa order. Det sägs att han har blivit galen, och hans jobb är att leta reda på den här Kurtz och mörda honom. Och den här filmen baserar sig ju då på den här Josef Conrads roman Mörkrets hjärta från 1899 ursprungligen, som handlade om en man som tar sig upp för Kongofloden för att hitta en representant för ett sånt kolonialkompani som har förskansat sig någonstans där djupt inne i djungeln, som är nästan omöjligt att ta sig dit. och han har också blivit galen. Och han upptäcker att den här Kurtz då har inrättat en sån konstig dödskult kring sig i stort sett. Var han har på något vis internaliserat all den här grymheten som finns i det där systemet omkring honom och tagit det på något vis till sin logiska slutpunkt. Och det är samma sak som den här Kurtz då som spelas av Marlon Brando i Apocalypse Now har gjort när han har tagit sig in i Kambodja och på något vis insett att de som leder det här kriget i USA inte har någon avsikt att, eller inte har någon plan för att vinna i det, eller det finns inga sätt att vinna, det finns inte det. Och det som på något vis fick mig att tänka på ett sånt, på något vis en konstiga ekon som finns liksom av allt möjligt i historien, därför att också i Afghanistan så finns det den här långa på något vis koloniala inblandningen med, som börjar med första brittiska afghanska kriget där i mitten av 1800-talet, 1839 tror jag det började. Och där handlade det om att britterna tar sig till Afghanistan för att de är rädda, de vill säkra det här området så att inte Ryssland ska kunna anfalla Indien, den här brittiska kronjuvelen då. Och det går på något vis just på samma sätt att de tar sig till Afghanistan och inrättar ett sånt här marionettvälde på ett sätt som ändå sen inte har någon kontroll över det här området. Och sen så slutar det med att de blir isolerade och omringade i vissa sådana städer, bland annat Kabul. Och bland annat så hörde jag att den där platsen där var det här brittiska högsta befälet fanns i Kabul, är på precis samma ställe där var det nu för tiden finns den här Bagram flygplatsen som har varit centrum för all amerikansk krig, den där krigsinsatsen där. Och på samma sätt så tvingas de sen fly hals över huvud och ta sig ut därifrån när det visar sig att den här positionen är ohållbar för dem. Och jag vet att Vietnam är inte Afghanistan. Men det är någonting med det där, det var någonting med det här liksom, den där skildringen av det där kriget som tappade det fäste och bara fortsätter av sin egen tyngd och med sin egen logik och som på ett sätt, där var liksom hela det där landet bara blir en kuliss för det här, på något vis det här militära manövrarna som sen fortsätter ända tills det kommer någon sån här brytpunkt och den där politiska viljan saknas och så avslutas det helt enkelt. Och då på samma sätt som i Vietnam så kollapsar ju den där sydvietnamesiska regeringen mycket snabbt efter att amerikanerna drog sig ur, för att den på samma sätt som den här afghanska regeringen som var stödd av USA var väldigt sådär korrumperad och som på något vis bara ledde alla de här medlarna bort till olika typer av korruption och som inte sen ändå sist och slutligen gjorde så mycket för de här människorna i landet. Och därför så var det sist och slutligen ingen som var riktigt, så hade den inga stöd och det var ingen som var riktigt beredd att strida för att hålla den kvar.
Det är just, alltså det, jag känner just sånt här, jag tycker Apocalypse Now är ett så bra exempel för att den på något sätt, jo, den har det här Vietnamkriget som den där fonden, men den har den här klangbotten tillbaka till Conrads text som är tydligt äldre och samtidigt på något sätt fångar den här krigets väsen, alltså det här på något sätt, när det växer sig till någonting underligt överhuvudtaget. Och jag menar, jag känner ofta mitt eget tillkortakommande när man ställs inför en sån här situation att ja, men nu ska vi tala om det som händer i Afghanistan och så börjar man på något sätt rannsaka sitt minne av att med vad har jag sett som på något sätt speglar det här och så inser man just att de där trådarna går åt så jättemånga olika håll att på något sätt försöka greppa det och komma under funder. Det finns liksom inget sånt här rätlinjet att här börjar den här krisen och det här är orsakerna till den och de här slåss emot varandra. När det inte finns den biten så blir det ett sånt här underligt vakuumtillstånd där man på något sätt svävar omkring. Och jag känner ofta att för min del nu till exempel, jag vet att det finns, vi ska komma in på flera exempel som just har det här, de här personliga ödena på något sätt, lyfta fram dem och spegla dem. Och jag kan igen känna att jag gärna går tillbaka till typiska Hollywoodfilmer som har försökt skildra det ur ett sånt här politiskt perspektiv. Jag tänker på en film som Charlie Wilson's War som kom 2007 som skildrar då en sån här politiker som på 80-talet börjar föra en kampanj för det här att USA skulle bistå den afghanska gerillan med vapen så att de skulle kunna skjuta ner till exempel de här helikoptrarna som mejar ner då byar och lemlästa människor och skapa förtvivlan och ond bråd död. Och hur den här kampanjen sen drivs och hur den drivs längre och längre. Och från början finns just den här motsättningen att vi ser vem som är the good guys och the bad guys. Och man kan förstå den där tanken i hur man motiverar och hur man pitchar så att säga sina förslag till att vi måste öka anslagen och så vidare. Och det här politiska spelet som är, jag menar, är traditionellt i vilket Hollywood-berättande som helst. Men den filmen har en sån här jättefin på något sätt nyckelreplik på slutet. När den här Charlie Wilson väl har fått då alla utmärkelser för den insats han har gjort i en insats som helt enkelt har varit så här en hemlig sådan. Så sitter han i slutet av filmen tillsammans, jag tror att det är någon slags representant där för armén som tycker att ja, men nu börjar det här, let's wrap it up, att nu är det liksom slut på det här Afghanistan-frågan, att vi har nu avhandlat det helt tillräckligt. Och Wilson försöker få till stånd någon slags diskussion om att men kunde vi inte nu alltså skicka bidrag för att bygga upp skolorna? Och så försöker han förklara att hälften av invånarna i Afghanistan är under 14 år. Att förstår ni vad det här innebär om det inte finns ett skolsystem som fångar upp de här människorna? Att vad är det som händer sen? Och så säger han ett citat som jag tyckte att blev så liksom, just gav en klangbotten för det som sker just nu. För han säger där att det är ju det här vi alltid gör. Att vi går in med våra ideal och förändrar världen. Och sen lämnar vi det. Sen bara åker vi. Och det tycker jag på något sätt att det kändes sådär som att okej, att det finns liksom just den här rundgången som gör att man känner sig både som betraktare av de kulturella alstren som speglar det här, men också inför verkligheten att man blir sådär lite matt.
Och på den tiden så var det ju då sovjetiska ockupationer som du kämpade mot. Och
alldeles. Därför så,
jag har för mig att jag har sett någon sån här dokumentär också, var det var någon sån här väldigt sådär indie regissör som hade åkt till Afghanistan för att filma en dokumentär om det där landet just under 80-talet. Och så hade det slutat med att han på något vis hade, för han hade rest runt mycket med just den här mujahedinerna och följt med deras kamp mot Sovjet. Det hade slutat med att han också till ett skede hade tagit upp något sån här stormgevär och börjat skjuta mot något sån här sovjetiska soldater. Och han förklarade att på den tiden så var det svårt att för honom att se någon tydligare uppdelning i gott och ont än det här.
Jo, men jag menar, det är också på något sätt, det var hanterbart. Jag tänker på en sån klassiker nu inom citationstecken som Rambo 3, som kom 1988, som var en riktigt sån här propagandamaskin det också. Som i och för sig tidsmässigt landade lite fel, i och med att den hade premiär 10 dagar efter att Sovjet hade dragit tillbaka trupperna efter 10 år i landet. Men det där, i vilket fall som helst, att där är det just det här att du äggar upp betraktaren i den här känslan av vad som är rätt och vad som är fel, och kampen står mellan två länder som bara använder Afghanistan som fond för själva händelserna. Och det är det som också skapar en sån här jätteobehaglig dissonans när man tittar på det.
Mm. Ja, jag måste säga att för egen del så har jag gått tillbaka till verk som på något sätt skildrar hur livet såg ut för kanske då framförallt flickor och kvinnor under det förra talibanstyre som var från, vad var det, 1996 till 2001. Och då framförallt en film som, en afghansk film som gjordes 2003. Alltså talibanerna förbjöd ju allt filmskapande när de kom till makten. Alltså det här var den första filmen som helt och hållet spelades in i Afghanistan efter att talibanerna hade blivit störtade från makten så att säga. Och den här filmen heter Osama, den är gjord av Siddiq Barmak. Och den handlar om en liten familj som består av en mormor, en mamma och en flicka som är kanske sådär 10 år gammal. Och pappan har dött just under den här sovjetiska ockupationen i krigshandlingar. Där. Och mamman har jobbat på sjukhus som läkare, men sedan talibanerna har kommit till makten så har hon ju blivit av med sitt jobb. Så att nu är ju frågan då att hur ska den här lilla familjen kunna försörja sig, för de får ju inte gå ut. Kvinnorna får inte vistas i det offentliga rummet om de inte bär heltäckande burka eller om de har en man vid sin sida som följeslagare. De får inte jobba, de får inte studera och så vidare. Och då kommer de på den idén att de tar den här flickan, klipper av henne håret och syr om den här pappans gamla kläder så att hon kan ha dem på sig, och så blir hon då en kille. Och då kan hon gå ut och jobba och skaffa mat på bordet i den här familjen. Vilket hon då gör. Hon är ju givetvis livrädd att hon ska bli upptäckt, för blir hon upptäckt så vet hon ju att det medför fängelse och kanske också döden för henne och för hela familjen. Och när hon är där, jobbar i den här, det är en bekant som äger den här lilla affären, så hon jobbar där och han är väl medveten om att hon egentligen är en flicka. En dag kommer en taliban och plockar med sig den här killen för att, eller tjejen, killen, för att han ska då gå i koranskola och få militär utbildning, precis som alla andra killar i kvarterna där runt omkring. Och det här blir ju något fruktansvärt för den här tjejen då som är där bland alla de här killarna förstås. Hon är lite sådär tillbakadragen, lite blyg, vet inte riktigt hur hon ska vara där, sneglar hela tiden över axeln, rädd förstås att bli ertappad på något sätt, samtidigt som hon försöker läsa av de här koderna. Hur är man som kille? Hur beter man sig? Kroppsspråket, hur ska man prata som en kille? Och så vidare. Och där är en kille som vet, känner till hennes bakgrund, Espandi, en kille där i grannskapet. Och han skyddar henne lite så där att han går emellan hela tiden. För det börjar, man börjar ju ana. I synnerhet där en scen där killarna ska gå till en hammam, till en badinrättning. För de ska lära sig då att en sån här ceremoniell tvagning, hur den går till. Och då ska ju alla klä av sig. Och då blir hon ju förstås livrädd. Vad ska hon göra nu då? Och så tittar den här ena mullan på henne och säger, den här pojken ser ut som en nymf. Och så frågar någon, vad är en nymf? En nymf är en pojke som ser ut som en flicka i himlen. Och en dag så ramlar ju korthuset ihop, alltså hon blir avslöjad. Hon ska klättra upp i ett träd för att bevisa då att hon är en pojke, precis som alla andra. Och när hon kommer ner därifrån så har hennes mens börjat så att blodet rinner. Och då blir hon ju ertappad förstås. Hon blir arresterad, ska ställas inför rätta på ett offentligt torg. Där finns två andra också som ska få sin dom. Bland annat en utländsk journalist som döms till halshuggning. En kvinna som anklagas för otrogenhet som blir stenad till döds. Och vad ska den här tjejen då, som har fått namnet Osman, vad händer med henne? No, hon blir benådad, på sätt och vis. Men hon blir bortgift. Hon tvingas till giftermål med den här mullan Sahib, som är en gammal man som redan har flera hustrur som har tvingats till giftermål med honom. Hon kommer till hans hus. De låses alla in, förstås alla kvinnor och barn bakom lås och bom. Och även om de här andra kvinnorna, hustrurna, skulle vilja hjälpa henne så kan de inte. De är oförmögna att hjälpa henne konkret. De kan ha bara medlidande med henne, för de vet ju alla att kvinnan är mannens egendom, inte värt ett vitten i den här världen.
Jag såg den också, den här filmen nu. Jag tycker att den var enormt drabbande. Och ofta just när man talar om det här, att vilken typ av verk är det vi ska tala om. Det här är ju verkligen en skildring som är inifrån. Mm. Just i och med att det är en afghansk filmskapare. Och den här flickan som spelar huvudrollen, hon hittades de facto på gatan. Ja. Hon var ett barn som drev omkring där. Hon lever i exil nu för tiden. Hon är ju vuxen nu och då inte längre i Afghanistan, vilket man ju är glad över med tanke på den här rollinsatsen. Men jag tycker det finns något jättevälfungerande just så där för att åskådliggöra problematiken på ett konkret plan, vad som pågår när man tar den här flicka klär ut sig till pojkeskildringen. För att det liksom speglar det ur två perspektiv. Vilka möjligheter du har som pojke och vad som händer på riktigt som flicka. Och jag tycker den här Osama var helt jättefin som film. Och sen hittade jag också en annan som var Oscarsaktuell 2017. Den fick en Oscar alltså som bästa animation som heter The Breadwinner. Som när jag såg den så tänkte jag så där, när jag då hade Osama så där i bakfickan. Ja, nu är det typiskt att nu gör man ut västerländskt perspektiv för att det är en irländsk regissör som har gjort den filmen. Så tänkte jag att ja, och inte hänvisar man till den här afghanska filmen alls. Men sen visade det sig att faktiskt den här The Breadwinner är baserad på en bok som kommer redan 2000 av en författare som heter Deborah Ellis. Som då hade intervjuat afghanska flyktingkvinnor i Pakistan för att få deras berättelser och sen skapa en historia utgående från den. Den är också helt fantastiskt bra. Och fast vi inte brukar, eller vi brukar försöka undvika att göra reklam, så måste jag säga att den finns alltså på Netflix. Mm. För den som har möjlighet att se. För att där är det också, det är liksom när det är en animation, men en animation för vuxna. Och sen har den invävda berättelser. Alltså att du får den här bilden av hur viktigt i ett trängt läge det är att kunna fly via de här berättelserna som också finns i den här afghanska. Så jag tycker att de här två på något sätt ackompanjerar det där politiska spelet på ett jättefint sätt, att man får båda de här aspekterna.
Ja, sen det här fenomenet eller den här seden, det är ju egentligen en gammal sed. Det är ju inte något nytt, utan det här är någonting som man har, det här med att klä ut flickor till pojkar är någonting som man har sysslat med i Afghanistan väldigt länge, i flera hundra år. Det heter Bacha Posh och betyder alltså ordagrant klädd som en pojke. Och det här är någonting som Jenny Nordberg skriver om i sin bok De förklädda flickorna i Kabul som kom 2014. Och Jenny Nordberg är en svensk journalist bosatt i USA som har gjort många reportageresor i Afghanistan. Och i den här boken så skriver hon då, intervjuar hon ett flertal kvinnor. Antingen sådana som själva har varit eller som fortfarande är Bacha Posh. Eller de mödrar till flickor som har blivit utklädda till pojkar. Och det handlar ju förstås om det här just med att till exempel en familj som enbart har flickor. Vad ska de göra med alla de här flickorna? Jo, de är ju bra för äktenskapsmarknaden så att säga. Men det är ju sönerna, det är ju de som är det viktiga för familjens rykte och goda anseende och höga status. Att kvinnans plikt är ju att föda en son, annars är man misslyckad. Och kvinnor som bara har döttrar, så då, vad tar man sig till då? Jo, man ofta, så, eller ibland ska vi säga, så klär man ut dem till pojkar redan vid födseln. Alltså man bestämmer att den här ska vara en pojke. Och så blir den en pojke fram till ungefär puberteten är det vanliga. Just för att kunna då röra sig ute i samhället fritt, kunna tjäna bröd, i synnerhet om det inte finns andra manliga släktingar som kan hjälpa till med det, så behöver man den här sonen här. Men sen är det ju intressanta det här då, när de här flickorna som kommer i puberteten, vad är deras könsliga identitet så att säga? Hur ser de på sig själv? Där har de rört sig i flera år, ute på gatorna fritt, umgåtts med andra pojkar, med andra män. De har fått springa, cykla, hoppa, spela fotboll, utöva idrott, röra sig obehindrat. Men plötsligt så ska de igen låsas in. I synnerhet nu under det här talibanstyret då, så ska de sitta där hemma igen. Blir de här lydiga, underdåniga hustrurna, mödrarna som vars enda uppgift är att föda barn. Och hon intervjuar då flera stycken som vägrar gå in i det här. För de har ju fått smaka på det här, vad det vill säga att vara en upphöjd. Vara en man i ett samhälle som är väldigt patriarkalt styrt. Och där kvinnornas roll är ingenting. Och hur ser de på det då, att gå tillbaka till det här? Gör man det frivilligt? Mm. En del gör det, men sen är det andra som väljer att fortsätta vara då Bacha Posh. Men det betyder också då att de står utanför samhället på sätt och vis, för de är ju inte accepterade riktigt. Och de blir oftast ogifta, de blir ibland förskjutna av sin familj och sin släkt och så vidare. För att de är lite udda, de här pojkflickorna. Och så här. Men att det visar hon med all tydlighet förstås är det här att de här fädernas och pappornas och männens roll i det här samhället är ju av central betydelse. För jag menar, det finns ju fäder förstås som uppmuntrar det här och förstås ser det ju det, för dem är det ju också en hederssak att ha en son i familjen.
Mm.
Även om den där sonen är en flicka egentligen, så höjer det också deras status. Och sen är det ju klart också för de här kvinnorna, vad har de för erfarenheter av att ha varit pojkar då? Som de tar med sig sen när de blir flickor igen. Jo, de kanske har ett starkt självförtroende. De ser på saker och ting bredare. De har antagligen fått gå i skola. Fått utbildning.
Mm.
Så att då kan, det kan också vara till nytta för dem, ska vi säga, som kvinnor, att ha fått vara män under några år.
Det som jag funderar på, som jag tycker är så fascinerande, både när man tänker på filmer av det slag som Apocalypse Now eller den här Charlie Wilsons War, eller just då Osama och den här typen av berättelse, att vilken typ av känslor ger det upphov till hos den som betraktar. För jag känner att den där ingången för en själv som publik blir väldigt olika. Att just en sån här berättelse om det här med flickor som klär ut sig till pojkar, och speciellt i den kontext som det här blir, när det blir ganska brutalt, eller ganska, det blir väldigt brutalt på många nivåer, så känner jag liksom en sån här enorm oresonlig ilska, alltså jag blir aggressiv när jag tittar på det, och jag skulle ha lust just sådär att ta upp den där maskingeväret och göra någonting åt saken själv, alltså jag blir helt sådär fysiskt arg, medan då att just om jag tittar på någon sån här Apocalypse Now så kan det bli mer liksom den här funderingen kring krigets väsen och så vidare, och Charlie Wilsons War igen så kan jag känna att jag är en del på något sätt av det här politiska maktsystemet på något sätt där man kan skapa förevändningar för varför vi gör så här, och det handlar om vapenhandel och olika intressen hit och dit, och jag kan bli arg på ett annat sätt på det. Men det är spännande hur kulturen gör det liksom möjligt för en att gå igenom hela det här känslospektret. Och det som riktigt skrämde mig, måste jag säga, var när jag såg den här Osama, som då ligger faktiskt på YouTube att ses, var det att den har legat där sedan 2016 och har inte så där fruktansvärt mycket tittningar ändå, om man tänker hur länge den har varit där. Men det intressanta är att om man går in nu och tittar på det här diskussionsfältet under, när den nu har fått ett nytt uppsving, den här filmen, nu söker människor som sagt efter afghanskt material. Och de kommentarer som finns där, det är skrämmande. För där finns också just den här, då förstås från den sidan som tycker att det här är bara propaganda mot den muslimska världen och alla möjliga åsikter som är väldigt trubbiga och otrevliga. Och sen när man märker att de här, när de går i clinch med varandra, diskussionerna i ett kommentarsfält redan, så förstår man ju att uppskruvat till 150 000 så blir det en livsfarlig konflikt.
Mm. Ja, när jag läste den här Jenny Nordbergs bok nu, alltså den kom ut 2014. Och då kunde man ju kanske inte ens tänka sig att talibanerna än en gång skulle inta makten. Så finns här ett stycke som jag nästan måste citera i sin helhet, när Jenny Nordberg skriver så här. Om Afghanistan än en gång går i en mer fundamentalistisk riktning, kommer alla setareh, alla mehran, alla atsitror och alla som gör minsta motstånd att ryka först. Vad de än har på sig och vilka de än låtsas vara, kommer de alla att riskera att bli inlåsta och kastas i mörkret. Deras utbildning, visdom och glöd kommer att förspillas. Dessa kvinnor som har börjat dyka upp under det senaste decenniet kommer att försvinna från denna magiska plats som är så fylld av hemligheter, så sprickfärdig av kraft och löften och som de kunde ha hjälpt till att styra in i framtiden.
Mm.
Och när jag läste det här så fick jag ju kalla kårar, för det är ju det handlar om. Det är ju det vi ser nu, att kvinnorna än en gång åläggs bära burka, än en gång låses in. Alla de här kvinnorna som har fått en möjlighet att gå i skola, som har fått utbildning, som har kunnat röra sig friare på gatorna, inte helt fritt förstås, men friare. Så än en gång ser vi det här stegen tillbaka.
Här har förekommit på Facebook de senaste, eller på sociala medier överhuvudtaget den senaste tiden, ett konstverk, ett fotokonstverk som är då en bildserie helt enkelt, där det i första bildrutan så är det en kvinna med ett barn i famnen i en fotoateljé. Alltså ett helt vanligt foto som man tar, men i ganska så vanliga kläder. Och på följande bild så har hon blivit tvungen att sätta en scarf på huvudet. Och följande bild så är hon en lite mera intäkt. Och jag tror det är 8 bilder, och efterhand så blir hon allt mer, både hon och barn, allt mer dolt så att säga i klädesplagg. Och i den sista rutan så är det helt svart.
Mm.
Då finns ingenting kvar mer. Och jag tyckte på något sätt att det var ett jätteåskådligt sätt att på något sätt skildra ett skeende. Kort och effektivt, verkligen. Men jag tänkte på det här när du tog det här citatet också, för jag har ett annat citat som jag tycker att för mig nu har varit ett sånt här, också som ger mig lite hicka. Det var det att den här Osama-filmen inleds med ett citat av Nelson Mandela, där han säger: I cannot forget, but I can forgive. Alltså att jag kan inte glömma, men jag kan förlåta. Och det har ju ett sånt konstigt eko nu till Joe Biden, som genast när saker eskalerar i sitt tal sa att we will not forgive, we will not forget. Att det blir en total omvändning av det här citatet. Och då märker man igen att just ord, hur laddade de också är och hur den där innebörden snabbt blir annorlunda.
Mm.
Och det här med laddade ord, det ska vi spinna vidare på nästa vecka, och faktiskt också utgående från det här vad presidenter säger, för det lär bli aktuellt också när vi ska diskutera 9/11, 11 september, som det har förflutit exakt 20 år sedan nästa vecka. Och då kommer vi också att diskutera hur den biten har speglats i kulturen. Lyssna gärna då igen. I det här skedet säger vi tack och hej. Thank you.